vi skulle ju ha en tävling i roliga historier, men det är ingen vits med det. Ja, men då är det väl dags att dra igång vår första podcast, Rickard.
Ja, det är det faktiskt. Hej Olof.
Hej Rickard.
Ska vi säga vilka vi är? Jag heter Rickard Olsson och jobbar med tv och har gjort radio. Och, ja, det är den killen som vet mest, kan man säga. Sysslar med frågesport just nu.
Den var lite fynd. Och jag heter Olof Rölander och jobbar med mental träning och håller föredrag och annat. Och en sak skulle jag vilja fråga dig, Rickard, innan du vet, vi kör igång ordentligt. Mm. För att första gången jag träffade dig, vi träffades ju på ett konferens, va?
Mm. Nej, så här var det. Vi träffades för, jag tror att det är 2,5, kanske 3 år sedan. På en, vad heter det? Det var en dag som handlade om att man skulle vara...
Sekreterardagen? Eller?
Nej, det var inte sekreterardagen, utan det var tjänstdagen, tror jag. Man skulle vara tjänstvillig.
Var vi det då?
Eller? Man skulle lära sig... Nej, vad fan hette dagen? Här börjar ju bra, Olof.
Ja, men ska vi släppa det då kanske?
Ja.
Vi träffades där, du var moderator, jag var någon avslutande inspiratör där. Och då berättade ju du att du bodde i Göteborg och jag bodde också i Göteborg då. Eller du bodde inte i Göteborg, men du är där, var där och spelade in Vem vet mest. Och så, ja, sa vi, varför inte ta en fika?
Ja.
Och då högg jag som en kobra på den. Mm. Och då berättade du en skön story för mig, det är den jag vill börja med den här podcasten med. Du berättade att du hade gjort radio för, apropå att det här är ju en form av radio,
ja.
Så hade du gjort radio för Tengby. Du ersatte Tengby, hur var det där?
Så här var det, jag föddes ju i radio kan man säga lite grann. Och jag började på Radio Gävleborg då. Och sen så fick jag det enorma förtroendet att ta över efter Thomas Tengby. Som ju hade varit en radioikon, 2 miljoner lyssnare varje morgon, gjorde morgonpasset och sådär. Och hur bra som helst. Och... att ta över efter honom och vara helt okänd då, det var ju helt...
Varför valde han dig då?
Jag vet inte. Jag tror alla tackar nej. Alla andra tackar nej. Jo, men det var lite så. Fredrik Lindström, Christian Lok, alla de heta hade fått frågan. Och så gick det till en liten lokalradiokille i Gävle då, som fick ta över. Och det var ett kamikazeuppdrag. Jag var hatad av 2 miljoner lyssnare i nästan ett halvår där. Faktiskt. Så när man kom på morgon och tömde, vi hade en insändartelefon. När man kom där på morgon och tömde den så var det så här: ta bort den där jävla idioten från radio. Och då var jag ensam i radiohuset och tömde den där, stackars. Så man satt med darrande läpp och varje morgon och sa hej och välkomna. Det var hemskt. Så men jag förstår inte, vad är det i den här historien som har drabbat dig så hårt?
Ja, men alltså, vi kommer väl återkomma till det kanske lite senare i programmet, men jag tycker det är en... Det är en fantastisk öppning på den här podcasten, för den säger lite om vad det här kommer att handla om. Vi kommer ju prata om en hel del om såna här mentala aspekter på livet, eller hur?
Mm, det hoppas jag verkligen. Du är ju en mental coach och har fascinerat mig, och du har ju uppträtt för hundratusentals människor runt om i landet och även skrivit böcker om mental träning. Så att jag ser det här som en liten mental gratiskurs som vi ska gå tillsammans.
Sen är det här med coach, alltså du vet, jag har ju det här, jag kom ju från idrotten från början och coach var ju liksom väldigt, det var fullständigt naturligt. Och sen har det här begreppet någonstans kanske urvattnat lite grann, så jag har ju nästan ibland lite gått ifrån det själv också av och till, känt att jag är ju mera som en inspiratör eller någonting i den stilen.
Just det,
eller
en
igångsättare så att säga. Jag coachar inte så mycket människor längre.
Man gillar inte ordet coach. Man drar ifrån det. Jag är inte livsstilscoacher och sådär.
Ja, men blir det inte ungefär som när, jag kommer ihåg när Pearl Jam slog igenom. Då börjar, först är det ju en liten klick som då upptäcker den här gruppen, vad det nu kan vara. Och sen när då alla hakar på, då börjar de här som först gillade det, då vill inte man vara med riktigt. Då vill man hitta något nytt.
Mm. Jag gillade U2 fram till Joshua Tree när de blev populära också.
Ja, men du är med, va? Ja. Så att det kanske är lite samma här, att när begreppet blir för vanligt eller så kanske man, då vill man visa att nej, men så vanligt är ju inte det jag gör. Mm. Eller något sånt.
Men en historia, nu berättade ju jag min lilla historia om min första uppdrag där på morgonpasset. Men en historia som har fascinerat mig, och det är anledningen till varför du blev mental tränare också. Det var för att du spelade pingis.
Mm.
men kom inte riktigt ända fram.
Nej, men det är ju ganska vanligt. Det, om man nu ska raljera lite på det här yrket som man har då, att åka runt och vara med på konferenser och sådär, så tror jag att en del säger att nu kommer en före detta idrottare igen som ska berätta hur han eller hon gjorde. Men ofta så har ju de här före detta idrottarna vunnit OS-guld eller så. De har gjort någonting som är lite småintressant. Jag nådde ju liksom inte hela vägen, och det har blivit min styrka. Jag fick ju liksom problem med psyket, som det heter då.
Och det är jobbigt i pingis, för det är väldigt mycket mentalt.
Ja, det är finmotoriskt. Du ska ju liksom vara avspänd där när då, för att kunna mota den här skruven. Då, annars biter den liksom för hårt på gummiplattan. Och det var ju det den gjorde många gånger. Så det är egentligen en ganska liksom enkel historia. När man skulle vara bäst när det gällde, så började jag tänka för mycket. Och spänner mig lite grann. Och en del av det här podcasten ska väl handla lite om sådana där situationer. Hur hanterar man 19 lika, så att säga, om vi tar det som en metafor.
Mm. För du var bra hela vägen upp till 19 lika. Och sen så torskar du alltid med 21-19.
Ja, alltså alltid är väl att säga. Och så bra var jag kanske inte att hade jag bara fått spela avspänt hade jag vunnit ändå. Det var inte Gio Wallner som, hej, jag heter Gio Wallner. Det hade varit intressant att få vara han lite grann och få känna hur han tänkte. Men jag gjorde en intervju med honom. Och då berättade han att han är så otroligt skön, Gio alltså. Ja. Då fanns det ett tillfälle där han hade spelat världsmästerskapen 1995, tror jag det var. Jag kommer inte ihåg om det var VM 95 eller 2005, skitsamma. Och så hade han varit i Kina och då hade Gio fått spela i lilla hallen. Och att sätta Gio Wallner i en mindre hallen än stora hallen i Kina, det är ju liksom ett brott mot reglerna i princip. Och så hade då Erik Lind eller någon frågat honom, du ska spela i lilla hallen. Ja, jag gillar det, alltså. Det är lika bra, inte så mycket folk. Alltså, någonstans så hittade han det som den här podcasten kanske ska rikta in, hur man hittar alternativa sätt att se på saken. Och så hade han då, skulle han möta Ma Lin, då en av hans värsta motståndare. Och då frågade han om det där. Var inte det lite dumt att möta Ma Lin så där tidigt i turneringen OS 2004? Nej, jag tänkte det var bra. Ja, det är bättre att möta han tidigt. Liksom. Bättre att möta honom tidigt medans det är värre att möta han sen. Hade han mött han sen, vad hade han sagt då?
Att det var bäst att möta honom sen.
Ja, exakt. Mm. Och det där tycker jag är en intressant, jag kallar det för konstruktivt självbedrägeri.
Ja, men det är en bra beskrivning av det hela. Det är ju sånt man sysslar med väldigt ofta. Det är ju framsidan av förnekelse, kan man säga.
Mm. Men med betoning på konstruktivt. Innan vi gick hit idag, så lite grann pratade, varför gör vi två det här då? Liksom, varför vill du jobba med mig? Varför vill jag jobba med dig? Varför gör vi podcast? Vad svarar vi på den?
Ja, jag tycker att det är väldigt kul att få ett annat forum och prata i, framförallt. Och det här är ett fritt forum. Här får man ju tycka och tänka och känna och prata om precis vad man vill. Och det är inte vanligt i mitt jobb normalt. Och så är det kul att snacka med dig.
Men är det inte så att man är, för du pratar med mig om det här med att du är en Word-människa.
Ja.
Kan du utveckla det där? Och är det här ett Word-kompatibelt forum?
Ja, vi satt ju på lunchen innan. Det är ju så förberett det här, så att vi satt på lunchen innan och pratade, vad ska vi prata om idag?
Och då, men det var ju en del i programförklaringen att det inte skulle vara så uppstyrt.
Precis.
Eller hur? Att jag har lite ämnen här som jag vill inte ha ditt svar på. Men Nej. Du pratade om det här med Word och Excel.
Ja, men då pratade vi om att du ville prata om den här dagen som vi hade varit med om. Det har hänt lite grann innan. Vi har fotograferats inför den här podcasten och lite sånt där. Och det blev lite struligt med tider och vi var tvungna att ändra saker. Och då ville du prata om flexibilitet. Och frågade mig om jag... Och du upplevde mig som flexibel. Och det är jag. Jag är väldigt flexibel i mitt jobb. Och då när vi satt och pratade om det så berättade jag... Eller jag brukar dela in människor i Word-människor och Excel-människor. Och Excel-människor, det är de som... De gillar fyrkanter, helt enkelt. Och de gillar att fylla fyrkanterna med innehåll. Och om de här fyrkanterna går sönder, så går hela världen sönder. Det är väldigt jobbigt att vara Excel-människa.
Kan du ge något exempel på en Excel-människa?
Ja, det är en tråkig människa. En sån som gör scheman, en sån som gör listor. Och sen väldigt gärna håller sig till de listorna. För det är kartan över verkligheten som man har gjort upp.
Är man tråkig då?
Ja, nej, men man är, vissa kan kalla dem strukturerade och sådär också. Men man måste ha ett visst mått av Word i sig också. det där ostrukturerade, tomt blad. Får se vad som händer om jag börjar printa här. Och jag kanske är för mycket Word. Men jag kommer ihåg också planeten Jorden innan Excel fanns. Och jag tyckte det var roligare då. Faktiskt. Jag tycker Excel har förstört väldigt mycket.
Men din alltså Word kontra Excel då, är det inte så att de funkar bra tillsammans då? Eller ska man
vara... Jo, det är väl idealet att det är lite harmoni. Men jag tycker att det är väl mycket Excel-människor. Jag funkar så, när det dyker upp ett problem, då vill jag gärna gå runt det problemet. Inte stånga mig blodig mot problemet och bara säga, fan det är ett problem här. Det är ett problem. Och fokusera på problemet. Man fokuserar ju på lösningen.
Men var det inte så, för nu är jag lite sådär, jag kan ju lite vad du har gjort här på slutet. Du gjorde ju Melodifestivalen med Marie Serneholt. Mm. Flexibilitet. Var det inte då att det dök upp grejer där som ni behövde lösa?
Jo, fast det är ju i direktsändning och i tv. Och då klarar man sig undan ofta med ett leende och säger att det har blivit lite strul här, för att se vad som händer. Och det är samma sak där. Försöker man hålla färgen, då spricker det. Hur är det med dig då, Olof? Är du flexibel? Upplever du det så?
Ja, alltså både och. Om vi tar den här dagen bara, så skulle vi ju... Vi skulle fotas av Peter Knutsson.
Mm.
Och Peter har ju en hund som han bara älskar. Och vi har ju också en hund, Malte då, både terrier. Så han har den här... Han gör ju dagens Charlie, har han ju på sin Facebook-sida.
Jaha.
Så han är ju så... Han är inte, det är inte en vanlig relation till en hund som Peter Knutsson har, utan det är ju... Han älskar
sjuk.
Charlie, alltså överallt.
Sjuk bindning.
Nej, jag vet inte. Nej, om den är, men han är ju så härlig, Peter.
Ja.
Och då visade det sig att den här Charlie hade ju blivit biten av en annan hund.
Mm.
Och då fick vi ju vara lite flexibla, du och jag, när det gällde tiden och sådär. Mm. Och då hade jag glömt, jag var ju på gymmet då, när Peter ringde, så att vi måste tidigare lägga det där och så vidare. Och då märker jag, när jag byter om sen, att jag har ju inga kalsonger med mig.
Så du kör amerikansk?
Nej, så jag fick ju gå Commander då till en butik och köpa... Aha. Kalsonger och gå... Ja. Tillbaka till gymmet. Och då
det var ju coolt om du hade kört, ja, utan kallingar i...
Ja,
första podcasten.
Och då hade jag stått för det här, för vi ska vara ärliga i den här podcasten, ja, eller hur? Det har vi sagt.
Stått för det.
Ja, då hade jag... Ja, just det. Och då tänkte jag så här, jag är flexibel alltså. Jag köper nya kalsonger då istället. Så att det
stort
var
problem.
Nej, det kanske inte var. Det var inte Melodifestivalen över det, men det var ändå så där att det, jag har ju vänner där det där kan faktiskt bli ett problem.
Mm.
Nu måste jag hem och lösa det här. Men vi pratade också, det här var lite intressant med flexibilitet, för att när jag hamnar i vissa situationer så är jag mindre flexibel än vad jag är i andra situationer.
Mm.
Och det jag märker är att låt säga att man hamnar i en tåget bara står still. Du sitter på tåget och så bara händer ingenting. Då kan jag märka att jag hanterar det bättre om jag ser att andra blir förbannade.
Mm.
Men om ingen reagerar, då kan jag bli så här, vad är det här? Liksom, då tappar jag lite grann att men det här löser sig. Men om andra reagerar och ballar ut totalt, då blir jag väldigt så där cool och det här löser vi. Då går jag in i rollen på något vis. Är du med?
Ja, jag förstår. Jag kan vara så där, saker jag inte kan ro över. Det kan jag liksom inte påverka genom att bli arg eller sur eller ledsen. Eller så. Men just, jag vet, med flygrädsla, där funkar det ju så att om en är jätterädd och den andra är lite rädd, så tar ofta den som är jätterädd och jättenervös över, vilket lugnar den ena. Mm. Så det finns ett visst mått av
just det.
Nervositet, och då tar den ena allt, vilket gör att den andra, som normalt sett brukar vara rädd, blir lugn. Kanske det som händer i din tågvagn också.
Ja, men vet, det ligger något i det. Men Therese heter hon, va? Din sambo.
Mm.
Är hon flexibel?
Hon gillar lister.
Otroligt Excel, mycket. Alltså.
Ja. Faktum är att hon ska ju åka till Mallorca här nu med sin tjejkompis. Och hon har packat i en vecka. Och jag ljuger inte, jag överdriver inte ens. Och hon har packat och tagit bort grejer och lagt till. Och igår så var vi... Hon ska åka, idag är det tisdag, va? Och hon ska åka på fredag. Igår var vi ute och käka med ett annat gäng. Då kände hon sig stressad över att hon inte fick vara hemma och packa till på fredag då hon ska åka. Hon är väldigt problemfokuserad.
Nu ser ju inte...
Hon packar som om det var sista månfärden hon skulle.
Ja, lyssnarna ser ju inte din min när du sa just det där. Att betoning på att det här var lite annorlunda mot ditt eget beteende, antar jag. Hur gör du då?
Ja, men det är lite intressant att hon är så och jag är så tvärtom. Mm. För då kompletterar vi varandra i det där också. Att jag hjälper henne att hitta lösningar och gå bort ifrån det faktum att det har uppstått ett problem. För hon kan vara så här, ja, men hur har det här kunnat uppstå? Varför? Kunde vi ha gjort något annorlunda? Ja, men nu är det så här, nu måste vi lösa det. Medan jag ibland har en förmåga att inte ens se problemen, för att jag är så fruktansvärt flexibel så jag kan böja mig och forma mig efter vilken verklighet som helst. Och det är inte heller så himla bra i alla situationer. Att vara flexibel gör ju också att man påverkar sin omgivning väldigt mycket. Om det kommer hem det kommer hem ett gäng grabbar här snart som jag har bjudit in. För att jag är så jävla flexibel. Ja, men jag då? Vi har liksom, du vet, en flexibel människa kan ju bli väldigt påfrestande för sin omgivning. Helt enkelt.
Men ser man inte det mer som att man är spontan? Är spontan och flexibel samma sak?
Nej, det är nog helt annat.
Men det här bjuder hem några grabbar och sådär, och jag tog hem ett gäng folk.
Ja, det kan ju vara spontant från din sida, men det kräver ju flexibilitet hos just det, Anna just där hemma, ja, som ska böja sig och forma sig inför det här.
Min fru, Anna då, hon är ju väldigt flexibel och följsam. Och det där har jag ju försökt att liksom någonstans lära mig av. För jag märker ju att allting står i relation till något annat. Jämfört med henne är jag inte särskilt flexibel, märker jag. Jag kan ju vara ganska målstyrd, målinriktad och lite bråttomkänsla så. Medans, och tycka att ha några sådana här grejer som jag tycker är viktiga. Jag pratar om, det finns ju en annan podcast med Alex och Sigge, där Sigge pratar om det här med scenen. Och det där är fastnat för, jag gillar ju scenen. Om man tar till exempel man ska dricka ett glas champagne till exempel, så vill jag gärna dricka ett kupettglas istället för ett flutglas. Medans Anna är...
Kupettglas och flutglas.
Ja, ja. det är det nya nu. Vet du.
Ja, herregud.
Nej, men om du tittar på The Great Gatsby eller Breakfast at Tiffany's eller någon, vilka av de här gamla filmerna, Chanel och sådär, så har de här rundade glasen, alltså de är mer gamla från 1920-talet typ.
Men som ett fågelbad.
Ja, de finns både mindre och så lite breda varianter. Ja. Och sen har de här fluten, det är de som går nästan rakt upp så. Och jag vill inte dricka i flut.
Nej.
Jag hör ju när jag säger att det här är helt absurt. Men, och då kan
har du
jag...
sökt för det här?
Ja, det är ju det Anna har, är hennes poäng. Då. Hon är ju flexibel.
Ja.
Om de inte har nu kupettglas så kan hon dricka ur flutglas också. Medan jag tappar ju scenen då. Då tappar ju scenen lite grann. Då tappar jag lite grann.
Du tappar The Great Gatsby-scenen och du tappar Tiffany-scenen.
Just det.
Och sådär.
Just det. Och där hade jag ju kunnat... Ibland får jag tänka, hur hade Anna tänkt här? Jo, hon hade givetvis inte gjort en grej av att, eller hon hade inte ens kanske frågat vilka glas som finns. Men om hon hade gjort det och fått en nekande svar så hade det varit, det är lugnt.
Mm.
Medan för mig är, då kanske vi struntar i att beställa in den här champagnen. För det tappar lite.
Jaha.
Ja.
Men vad beror det på? Alltså, är inte du från Söderhamn?
Matfors. Det är ett steg till.
Där kan man inte ens stava till flutglas eller kupettglas.
Man kan väl säga så här, jag växte inte upp med det.
Nej, varför är det så viktigt då med de här glasen? Det låter som en väldigt intressant liten klassresa.
Är det det? Står det för något annat kanske?
Ja, det skulle jag säga.
Ja, i så fall så...
Ni drack väl bara ur flaska där i Matfors?
Ja.
Hembränt.
Ja, alltså vet du vad, jag drack inte alkohol.
Nu kan du inte dricka champagne ur flutglas, Olof.
Jag har flera saker att meddela om det här med champagne. Jag dricker helst bara champagne om det står champagne på etiketten också.
Mm, inte kava och
nej,
sånt.
Nej, då struntar jag heller i det, för det, scenen, vet du, den är inte komplett. Så att där har vi lite att jobba med, va?
Men varför behöver du ha en sån perfekt scen som manifesterar framgång?
Nej, men det är inte framgång, utan det är lite... Sinatra. Om du tänker Sinatra, när han skulle på en god middag, så satt han i baren, eller hur? Mm. Och nu drack inte han champagne, han drack dry martini innan. Men då fanns det ju liksom en helhet i det.
Mm.
Och det om du säger att du får välja att dricka en vad som helst, så, och så får du välja mellan en plastmugg eller ett fint glas.
Mm.
Tror du inte att du föredrar ändå det ena före det andra?
Jo, men nu är ju flutglas inte plastmugg. Eller hur? Det är ju ett jättefint champagneglas, kanske i kristall.
Vi bryter det.
Men vad står det för hela den här champagne och martini och Frank Sinatra, Breakfast at Tiffany's, The Great Gatsby? För du kommer ju från helt andra förhållanden i Matfors.
Mm. Det är ju kanske något som det här forumet är rätt. Det kanske är här på den här podcasten vi ska reda ut såna där saker. Vad finns det, står det för någonting annat? Vet du vad, det hände en grej nu när jag tänker efter. Så hände en grej. Förra sommaren var ju jag och Anna i New York, och då tipsades vi om en restaurang, en liten minirestaurang, en liten fransk-amerikansk restaurang på 60:e gatan. Du har varit i New York.
Mm.
Ja, på 60:e gatan, så Lexington, så finns det en liten restaurang där som heter Le Vaudor, eller den skrattande kalven.
Mm.
Och jag fick höra talas om det här. Jag älskar när det finns lite någonting att jobba med, någonting man kan se fram emot, något som det står för, va. Och då har de en 87-årig man, äldre herre där, som heter Robert, som äger den här restaurangen, som tydligen alltid är uppklädd och hälsar dig välkommen och sådär. Vilket han också gjorde den här gången när vi var där.
Mm.
Och jag blev så förtjust i hans sätt att se på livet. För honom var det stil.
Mm.
Det var varje dag var viktig, man skulle klä upp sig,
mm.
du vet. Och han körde ju inte bara en kavaj, utan det var även då med väst och mm. med liksom grej i bröstfickan och hela det där. Och från den dagen, nu pratar vi alltså om ett år sedan, så bara kände jag att det där är, så där vill jag också göra.
Mm.
Så jag har nog burit slips 300 av de senaste 350 dagarna sedan dess.
Mm.
Och med det så följer ju en hel del andra saker.
Jag har gjort ungefär samma resa, nämligen. Jag kommer från ganska påvra förhållanden i Gävle. Det var liksom, vi gick ju, min bästa kompis storebrorsa var knarkare och hade pizzakartonger och kanyler i lägenheten typ. Och det var inte, man fick tjata ett år innan man fick en hockeyhjälm. Det var tufft liksom så. Och sen i takt med min karriär och i takt med min inkomst så började jag köpa humidor.
Vad är det för något?
Det är sånt man har cigarrer i.
Mm.
Man började lära sig lite grann om cigarrer, och det skulle vara Cohiba och handrullat skit från Kuba. Och mycket slips och hela det här. Jag gillade att det var belevat, lite som du är inne på. Men till slut så blir det också, tycker jag, för mig i alla fall, blev det bara en yta väldigt mycket. Så nu har jag vänt om helt. Så tidigare i veckan nu här faktiskt, så var jag i Ullared, kan du tänka dig. Och där kan de inte stava till flutglas en gång.
Finns det flutglas där?
Ja, jag vet inte, i plast kanske. Nej, men, och jag gillar ju det lika mycket på något vis. Och det är lika ärligt eller lika ytligt, vad man vill. Men att det är ytterligheterna som man vill ha på båda håll.
Så att
bara leva i Great Gatsby och liksom den här skumpa världen blir så fruktansvärt enformigt och tråkigt.
Det är väldigt mycket
roligare att åka till GKs i Ullared och slåss med precis den typen av människor som man tror är där, är ju där. Som de bekräftar bara ens fördomar, men man gör det med kärlek.
När du köpte den här humidoren, kan du inte berätta lite mer om det där? Vad hände där? Var det en period eller pratade vi flera år?
Nej, men det var nog runt, nu är jag 45, det var nog runt 30 år där man skulle bygga familj och vara lite belevad och snacka, gå ut på balkongen och snacka med grabbarna runt en cigarr och en konjakskupa, och det skulle bara vara Very Superior Old Pale konjak och ja, men det är hela det där, och det blir så himla, det tar så mycket energi, och det är inte vilket rödvin som helst, utan det skulle vara oj vad det här var rött och dyrt och fint. Och till slut så känner man, ja, men jag kände till slut så här, jag uppskattar inte det här så pass mycket att det är värt att lägga ner så mycket energi och pengar på det. Ge mig ett glas rött så är jag nöjd faktiskt. Och det, när sensationerna och kickarna inte är så stora som man vill ha på den scenen man har målat upp, så blir det bara en tom scen. Förstår du lite grann?
Ja.
Du kan sitta med en Chateau Neuf du Pape du original från 1753 som Solkungen själv har buteljerat. Och så känner du bara, du dricker det här och så känner du, yeah, så. Då är det liksom, ja, jag har gjort det, och det. Men det händer ingenting med den här upplevelsen förrän jag berättar om den. Då får jag liksom status. Då blir det som liksom ett statussökande.
Men är det inte,
och då blir det, då måste man rannsaka sig själv. Är det statussökande eller är det för min egna upplevelse?
Men jag känner ju inte så mycket skillnad i smak heller, ska jag vara ärlig. Men för mig handlar det inte om berättandet, utan återigen tillbaka till scenen. En gourmet vill ju veta att det här smöret har slungats i Normandie. Mm. Det är inte att man känner skillnad på det. Det vore ju absurt att känna skillnad på det och något annat givetvis. Mm. Men vetskapen om att det här är gjort med omsorg.
Det håller jag verkligen med. Om det finns en historia med det hela. Det
och vin klart. Har ju ofta en historia. Mm. Mm. Och även champagne har ju en historia runt det.
Mm. Slutglasens historia.
Ja, den är jag sämre på. Du vet, jag tycker bara det är en fin scen åt dig. Men sen har jag en annan grej jag skulle vilja prata med dig om, Rickard, här. Det ska ju handla lite grann återigen om mentala aspekter, hur man hanterar saker. Och vi märkte att vi hade en grej gemensamt. Och det var ju det här med att vi vill vara alla till lags hela tiden. Eller vi gillar inte att folk tycker illa om en.
Mm.
Och då har jag min fråga till dig. Har du några tankar kring det där?
Ja, det var till och med så att i början av den här podcasten så kände jag så här, fanken vilken tafflig start. Det här kommer folk inte att gilla. Och då blev jag alldeles nervös och tyckte det var läskigt. Och det är min vilja att vara till lags, framförallt då när man är i mitt jobb, så att säga. Men det gäller även hemma. Sträcker sig ganska långt. Jag tycker väldigt illa om att bli illa omtyckt. Men det tror jag gäller generellt sett för folk som söker sig till rampljuset. Det finns ju en fåfänga i det som man inte får blunda för. Det finns en vilja att se på mig och tycka om mig. Men, och då blir man rätt skör när folk börjar hata och göra illa. Men jag lärde ju mig...
Kort passus där bara. Ursäkta, jag avbryter dig, Rika. Men du blev ju... En sån story är väl när du ropade en grej i tv när Eva Hamilton dök upp.
Ja, men jag tänkte också säga, jag blev ju rätt hårt skolad vad gäller att ta emot hat där när jag tog över efter Tengbu. Det var ett stålbad av rang, kan jag säga. Så efter det byggde jag väl upp någon slags självkänsla där jag kände att jag var inifrån styrd mer än utifrån styrd. Alltså det var inte publikens tyckande som styrde vad jag tyckte. Så där. Men det är klart att du menar när jag ropar Hitler, Hitler, Hitler.
Mm.
Just det. Vi skulle tycka synd om någonting under förra OS i tv. Och då var det så att Tysklands damer hade torskat mot USA med förnedrande siffror. Och då skulle vi tycka synd om Tysklands damlag i fotboll. Och då var det någon sekvens där de gick och deppade och så var det lite gråtljud. Så skulle man liksom sitta och lida med de här tyska kvinnorna. Det var bara det. De gick omkring i tyska landslagskläder och med den där örnen och sådär. Och för mig, och så som jag är uppväxt och i min historiebok, så var Tyskland genom historien liksom the bad guys, i alla fall under två stora världskrig. Och framförallt i andra världskriget. Och då sa jag då i tv att det är så svårt att tycka synd om Tyskland. Det är långt bak i mitt huvud så finns det en röst som säger Hitler, Hitler, Hitler. Och det, med tanke på effekten av det hela så kanske man inte skulle ha gjort det.
Vad blev effekten?
Ja, det var, du vet, den historien dansade runt hela världen faktiskt. Det var i någon tysk stor morgontidning var det Schwedische Rundfunke programleder, och så var det Hitler. Och det var i Le Monde hade de också tagit upp den här historien i Frankrike. Och alla tyskar i Sverige tror jag mejlade in och tyckte att det där var fruktansvärt illa och släppte det där. Nu var det många som skrev också. Och ska vi behöva lida för honom hela liksom för all framtid och så här. Och personer kunde jag säga, ja, jag förstår att ni lider, men det var inte ens en människoålder sen som det ägde rum. Det är 60 år sedan var det liksom. Ett av de största folkmorden i världen. Och definitivt det största folkmordet i Europa, skulle jag säga. Medvetet och brutalt och strategiskt. Ska vi bara släppa det, eller? Kan vi inte minnas lite grann?
Så du menar att du stod på det lite grann ändå?
Ja, jag kan förstå de som tycker liksom, man ska inte säga kollektiv skuld och allt sånt där, men man får inte, det så får man inte missa att man kanske kan ha den här distansen till det, men det finns också visst allvar i det, tycker jag fortfarande faktiskt.
Vad hände sen då? Eva kom in, kan du berätta det här?
Ja, nej, men då var det också för att jag hade, ja, men hon tyckte att det var obra. Helt enkelt.
Vem är Eva, kan vi berätta?
Ja, hon är chef för hela Sveriges Television. Så hon hade ett litet samtal med mig.
Så här, öga mot öga som vi sitter.
Ja.
Okej. Okay. Berätta, vad var andemeningen av det samtalet? Skulle du göra avbön eller hur?
Nej, men då hade det också gått ett rykte bland cheferna att jag hade ett sånt fruktansvärt språkbruk, att jag svor hemskt mycket. Kom som en chock för mig. Jag kan säga skitarg och skitförbannad eller skitbra och fanken och den typen av sådana här milda, det är sådana här Magnus och Brasse svordomar kan jag köra med. Men, förstärkningsord helt enkelt, som jag tycker ska finnas i svenska språket. Men och det fick jag också en liten reprimand för då. Sådär. Att jag hade för vulgärt språkbruk och det här Hitler låg mig också i fatet där då. Men, ska jag säga då, till Evas försvar, det var en väldigt nervös tid, för det var kanalomläggning och man visste inte riktigt hur de här kanalerna skulle gå. Eva var ny som chef och jag tycker att hon är väldigt bra. Och rattan är SVT-skutan väldigt bra. Så att det var ingen skugga ska falla över henne.
Och det här programmet kommer ju att fokusera på det positiva.
Jag vill vara till lag.
Ja,
ja, men alltså, jag vill vara följsamma.
Ja. Men där blev det väl lite sådär ändå. Folk började då tycka att den här Rickard är inte så trevlig prick. Eller hur kändes det för dig?
Ja, men det har folk alltid tyckt. I och med att man, så fort du visar upp din nuna i offentligheten eller säger någonting så finns det alltid något troll där som tycker att du är en idiot. Kronerman på DN till exempel, han har alltid tyckt att jag är en idiot. Och ja, jag vet inte. Det är sånt man får ta. Det får väl du också ta. Jag vet inte om du känner det samma sak som föreläsare.
Jo, men det är ju självklart.
Har du några haters?
Ja, jo, men det... Jag tror att både du och jag har en personligt... När man har det önskemålet att man vill gärna att folk tycker bra om en, så jag tror jag att man... Det är färre som kanske... I och med att man inte man medvetet provocerar inte folk. Jag gör i alla fall inte det. Men då och då, vi snackade om det innan, jag har ju en dröm om, jag skulle vilja vara Bob Dylan. Jag skulle vilja vara rebellen, den här som då bara inte tar skit överhuvudtaget. Jag har den där i mig, men det var som en kompis sa, du är inte Bob Dylan, du är Sean Banan. Och det är ju en liten sån där, vad ska man säga, det är ingen komplimang kanske. Men det säger...
Inuti är du Bob Dylan, men du ser ut och signalerar utåt ja. Sean Banan.
Vad säger du om den? Är det så du ser mig också?
Ja, nej, men inte som någon Bob Dylan. Det finns ju ingen fuck off i dig. Men man vill ju gärna tro det. Jag brukar ju citera Johnny Rotten och gamla punkare och sådär. Och tro att jag har en sån liten i mig. Liksom, inuti bröstet så finns det ett stort fuck off-finger. Men det kommer ju aldrig ut. Liksom. Det kommer alltid ut som ett leende. Nej, men jag fixar det. Så det är lugnt sådär. Så. Johnny Rotten har någon sån här citat som är nice, I hate nice, nice is a cup of tea. Det är liksom ingenting. Trevlig, vad fan är det? Och jag gillar det citatet väldigt mycket. Men jag tycker det är trevligt att vara trevlig också.
Bingolotto då? Varför tog du det?
Det tog jag nog av den anledningen, samma anledning till varför jag åker till GK i Ullared också. För att jag tycker väldigt mycket om det där folkdjupet, alltså det där vanliga, supervanliga. Det finns en komik i det också, men det finns en otrolig kärlek samtidigt. Och jag hade egentligen inte sett Bingolotto innan jag tog programmet. Och jag var nog mera närmare den här humidoren och det här fina vinet än det här djupt folkliga Bingolotto som man i Stockholm nästan alltid har hånflinat åt lite grann, lite överlägset sådär. Utan att prova själv naturligtvis. Men det är för folkligt så att man skrattar åt. Och sen så tänkte jag att det där är ett sånt där program som folk ser ner på. Men det gjorde man på Allsång på Skansen också. Så det kanske, man kanske skulle kunna vända den där trenden, den där skutan. Så därför tog jag det. Och jag måste säga att det är nog det är lätt det viktigaste jobbet jag har gjort i tv. Och det är också ett av de topp två jobben vad gäller rolighet och utmaningar också. Mm. Och det viktigaste jobbet är för att pengarna går direkt till idrottsrörelsen. Ensamstående föräldrar som inte har råd att ha sitt barn i hockeyn längre och sköta av en klubba. Klubban kostar 2000, mamma har inte råd att köpa en sån. Där gör Bingolotto skillnad. Varje vecka. Det är en stor insamlingsgala för fattiga människor varje vecka. Det är jävligt häftigt. Och det missar folk ofta.
Jag vill ju inte ha, det vanliga. Alltså jag är allergisk mot det vanliga. Alltså när jag ser vanliga saker, då känner jag så här, jag vill inte ha det. Jag har inga problem med att andra lever på ett visst sätt. Men när jag ser liksom program till exempel när de är och filmar hemma hos folk och jag ser hur vanligt det ser ut, hur svensson det är. Så känner jag att jag vänder mig mot det. Jag vill inte leva ett sånt liv, utan jag vill leva ett ovanligt liv.
Men när du åker tillbaks till Matfors, och att kliva tillbaks det är inte som en tidsresa bakåt i tiden.
Nej, men det är det som gör det här, tror jag, att jag kan kanske ibland då nå ganska många människor, alltså skjuta brett så att säga i mina föredrag och så. Att jag är uppvuxen i Matfors, och det är vanligare än så blir det liksom inte. Det är en bruksort, 3000 pers. Mm. Och vare sig flutglas eller kupettglas, jag tvekar alltså. Jag vet inte om jag har sett särskilt många slips heller, men jag älskar ju Matfors och jag står för mitt Matfors, jag är stolt över det. Men jag vill inte bo där nu. Utan jag har attraherat mycket mer av...
Men blir du provocerad när du ser liksom, när du vänder tillbaks och ser liksom, har ni inte kommit längre? Har ni fortfarande kvar den här skinnsoffan från 75? Medaljongtapeterna? Herregud.
Tänker jag så försöker jag slå bort den i så fall. Därför att återigen, jag är själv en exakt produkt av den tiden. Och älskar det som sagt. Men när jag blickar framåt så ser jag liksom ett annat liv. Och det där kan man väl någonstans brottas med inombords också. Alltså att många människor som jag har pratat till lever ju högst vanliga liv, så att säga. Och när jag lämnar den konferensen kanske, eller den arbetsplatsen, så kanske det är en arbetsplats jag själv inte skulle vilja jobba på själv.
Nej.
Och då kan jag ju känna då att nu ska jag gå och peppa de här människorna att jobba på en arbetsplats jag själv inte skulle vilja jobba på. Det känns ju inte riktigt rätt. Utan jag skulle ju vilja vara mera Bingolotto-stuk över mig kanske. Kanske hade varit bra för mig att få göra ett sånt program. Eller vad tror du? Inte ett sånt program, men att... Är det en nackdel kanske att börja dricka champagne ur Coop-glas eller kupettglas? Coop-glas. Ja, Coop-glas. Ja, men det finns Coop också tror jag, lite mer större. Ja, vad säger du? Ska vi...
Vadå, är en nackdel att...
Ja, alltså...
Att du håller föreläsningar för folk som har tråkiga vanliga jobb medan du själv håller föreläsningarna för att kunna tjäna pengar
och
dricka kupettglas?
Ja, fast nu la du lite orden i mun kanske. Det finns ju... det är ett ovanligt yrke. Jag har alltid valt ovanliga yrken, spela pingis och så vidare. Men när jag spelade pingis fanns ju inte, jag var inte en tanke på de sakerna jag tänker på idag. Nej. Utan det var att man ville vara fri och göra det man vill. Mm. Och om det nu går att göra, att skapa ett liv som är bättre, så vill jag sträva efter det. Mm. Så att det var kanske därför jag flyttade från matvårdssidan som 16 år. Men det var ju inte för att jag jagade kupettglasen, utan det var ju för att jag ville spela pingis. Mm.
Men det där kommer väl, ja. Det kommer väl under resans gång. Jag flyttade från Gävle och så ja, man söker sig mot lite som en nattfjäril eller som ett nattdjur i Amazonas söker sig mot ljuset lite grann. Och så hamnar man i Stockholm och där får man lära sig om viner och humidorer och ostron och skit. Så hakar man på det och följer det ett tag också.
Så du tror att det här är en övergående fas?
Ja, det tror jag. Ja. Men det kan vara en bestående fas också. Det är en fas som du befinner dig i just nu, men sen kommer du att kanske behålla den fasen, men ta in hela ditt arv också.
Men det kanske hittar den optimala. Efter vi är klara här så ska ju vi gå och käka på PA & Company. Där jag för övrigt träffade våran producent av den här podcasten, Adam Fitz. Som, han är ofta där.
Därifrån jag har sagt. För jag har inte varit på PAs kanske 3-4 gånger bara. Och det är Mauro och Adam som sitter där.
Ja. Och det var där
de har typ egna glas och plaketter och grejer. Det är inte sånt ställe.
Ja, det är ett stamställe. Ja, och jag gillar ju det där. Första kvällen jag var där så satt ju Mauro Scocco i baren. Och det ledde mig in på det här med kändisstuket. Du är ju kändis.
Ja.
Är det ett skällsord?
Vad vill du komma?
Ja.
Ja, jag börjar tycka att det är... Ja. Det är också sådär... kändis är ett sånt fruktansvärt begrepp, tycker jag. Det är sådär, ja, men vad är det? Är det kändis eller kändigendis? Det finns lite olika varianter på det. Men igår var jag på Nacka Forum. Och så kom det in en barnfamilj i hissen. Nu sitter en 2,5-åring och tittar på mig och ler. Och så ler jag tillbaka och säger hej, hej. Och då säger mamma, titta nu riktigt ordentligt, han kändis där i hissen. Det vet man bara, kändis, up yours. Då önskar man att man kunde liksom ta fram det här fuck off-fingret lite grann. Så här, men släpp det där.
Johnny Rotten då, vart är han i det läget?
Ja, jag vet inte. Han är lite rädd och har gått och gömt sig. Man tittar upp på mamma.
Vad gör du då? Du bara liksom ler då?
Ja.
Och sväljer det här? Ja. Du skulle vilja egentligen göra vad då?
Jag skallar henne helt enkelt. Faktiskt. Inför hennes barn.
Men vi pratade om en intressant grej kring det här med kändiskapet. Och jag har ju en teori om kändisar. Gå aldrig fram till en kändis om inte det finns två kriterier. Nummer ett, att kändisen vet vem du är tillbaka. Mm. Eller att du blir presenterad av någon som där ni har en gemensam vän eller bekant. Mm. Alternativ tre då, som jag gjorde med Mauro Scocco där och på PA & Company, är ju att gå fram utan att ha några referenser eller kopplingar. Mm. För vad som sker då är ju att det blir väldigt ojämlikt och jobbigt för båda parter.
Men vad hade du räknat med? Gick du fram för att ta en bild och få en autograf, eller tänkte du att vi kanske ska fira midsommar ihop?
Jag tror inte det fanns någon sån där uppenbar agenda. Liksom.
Vad sa du? Vad var icebreaken? Går du hit ofta?
Det visste jag ju redan. Jag hade ju läst om en
intervju. Var det till och med så att du gick dit för att eventuellt träffa honom?
Ja.
Oj.
Nej, alltså...
Stalker!
Har inte du varit med om det där då?
Fortsätt, Olof.
Nej, men alltså... grejen med det här var ju att det var ju samma kväll jag hade flyttat till Stockholm.
Ja.
Så hade jag läst
var det så att du flyttade till Stockholm för att komma närmare PA?
Nu tar du det här två steg för långt. Och då hade jag gillat...
Det har jag hört.
Ja, du har hört det. Mauro Pluras det här kök. Det tyckte jag var så himla kul. Mm. Och så då började jag digga Mauro ännu mer. Började lyssna mycket på honom och sådär. Så hade jag läst en artikel om att han hänger på PA & Company. Och då, första kvällen flyttade jag sa till Anna att jag är drar till PA & Company. Jag måste bara få känna på det här stället. Och då
hon
sitter...
var så flexibel. Ja, men du vet, hon var hemma och packade upp flyttkartonger. Och du bara drog för att... Kolla om Mauro var där.
Det var inte så flexibelt gjort av mig kanske, däremot.
Nej, men det var spontant.
Ja, och så kom jag dit och så är ju han står alltid på ett speciellt ställe där. Mm. Och i och med att det är en ganska speciell scen, situation i alla fall. Och jag står där och så vidare. Ja, till slut går jag fram och kläcker här att hej.
Slår han i ryggen också?
Ja, gör jag det? Ja, jag viftade vi lite luften här. Ja. Jag knackade då lite på, så här på axeln.
Tjabba.
Ja, hej. Och i samma sekund jag säger hej så inser jag att det här kommer inte att landa. Det här kommer inte att få avsedd effekt. Och jag vill ju bara säga att anledningen till att jag är här är för att jag hörde att du brukar vara här och att jag gillar dina låtar och Mauro på Luras kök. Ungefär sådär.
Ja.
Men sen blir det ju det här klassiska 2 sekunderna som det här kan bara gå åt ett håll.
Ja.
Det funkar inte.
Mm.
Utan det blir ju någon form av avslut och ofta med en obekvämt avslut. För att ska han börja fråga mig saker? Eller vad?
Men däremot så tror jag att både efter det som han skrev jag är glad att det är över så lämna mig i fred, du är det sista jag orkar inte mer. Var det efter mötet med dig eller var det tidigare?
I så fall kan jag vara tacksam för att då har jag ju bidrat till en låttext.
Ja.
Men har inte du upplevt något liknande då?
Ja, jo, sådana små grejer som i hissen hände ju var och varannan. Ett av de mest flagranta, det var faktiskt nu under Brynäs och Frölunda i hockeyslutspelet här i våras. Det var så tajt inne på pisaren där så att man stod som packade silla. Man fick verkligen hålla i strålen för att inte träffa någon annan. Det var så jättetajt va? I någon halvlek där. Och helt plötsligt så ser jag ett huvud i höjd med mitt skrev. Ett manshuvud. Alltså fullvuxen kär. Och så 2 lintottar runt omkring det här huvudet. Liksom. Småpojkar. Och så pekar han liksom mot mitt skrev. När jag står och försöker liksom pissa så gott jag kan i den här tajta miljön. Titta! Där är han som har Wild Kids! Och de står liksom 30 centimeter från snorren. Och jag står och pinkar. Så grabbarna måste bara... Ja, är det så han ser ut där nere? Det var nog så här, men, ja, men snälla, inte i pissoaren, snälla. Och då önskar man ju också så där i eftertankens kranka, när vet man ligger och ska somna, att, vad hade hänt om jag bara hade vänt mig om och sagt, ja, det är jag. Samtidigt, utan att ha liksom knipsat strålen helt enkelt. Men då hade man ju naturligtvis förstört en upplevelse för de här 2 barnen. Och sen så hade det säkert blivit någon liten blänkare i tidningen också.
Frågan är om du hade varit mindre omtyckt efter det.
Ja, men vissa hade nog applåderat. Men i Matfors hade det nog inte varit okej, tror jag.
Men har inte du någon ändå sådär som du skulle... Om du mötte den personen, om den personen hade vänt sig om och sett det, tittade han från Wild Kids... Finns det inte någon som du hade önskat ändå, wow, vet han vem jag är? Eller hon, vem jag är? Hon hade varit ännu mer intressant kanske i det här läget.
Jaha, du menar någon som, ja... Ja... Jag träffade faktiskt Plex Pettersson. Om man får vara lite självgod då. Så Plex träffade jag på Olympiatravet tror jag det var. Så, eller Elitloppet var det. Ja, spelar ingen roll. Och då gick jag förbi honom och så sa jag, hej Plex, sa jag. Och vi hade aldrig träffats. Och då sa han, nej men, är det du Rickard? Och så tog han min hand. Och sen berättade han hela min karriär. Han släppte inte handen på 5 minuter liksom. Och när du gjorde det, och den, och pappapam, pappapam, han hade så jävla koll. Då, sådana människor får gärna komma fram naturligtvis. Det är ju häftigt.
Ja, men då hamnade ni på den här nivån som jag pratar om.
Ja, ja.
Då kan man ju fortsätta och säga, ska du med bort och joina oss på den här middagen eller någonting? Men om det kommer fram och säger, du är så bra eller vad det nu kan vara. Och sen blir det inte då mer krånglig relation.
Jo, men nu förstår jag varför du vill ta med mig på PA ikväll.
Förstår du vad jag kommer
att... Det är för att vi ska hamna på samma nivå som Mauro. Så att vi ska kunna gå fram till Mauro.
Känner du Mauro?
Ja, vi har träffats ett antal gånger. Vi kan gå fram och vara på hyfsat... Liksom, föra en konversation.
Om sådana här terms. Adam känner ju honom också.
Mm.
Så senast förra veckan så skakade jag hand med Mauro.
Adam producent, ja.
Ja, och då kände jag väl någonstans att...
Du kommer
det här var en bättre
närmare.
Ingång.
Närmare och närmare. Ja, men,
ja. Nu har
fast
jag
efter
ju...
den här podcasten så är det så bränt så det liknar ingenting.
Han kommer kanske att blocka mig på Twitter. Han har slutat twittra för övrigt. Men om vi kanske ska ta avrunda det här första samtalet. Vad tycker du? Hur har det gått?
Det tog sig under resans gång. Vi måste bli lite mer, och det här säger jag, lite mer strukturerade till nästa gång. Vi måste ha lite mer stories tror jag. Men Det lovar gott, får man säga.
Jag skulle vilja avsluta med en story faktiskt, som jag skulle bara vilja höra hur du tänker kring. Jag och Anna var ute på stan och så var vi käka på någon thai-restaurang. Och så på vägen hem på Drottninggatan så kommer det fram en kvinna som hade pantat burkar. Hon pantade burkar, hon gick inte framför, hon gick och letade burkar i soporna. Och jag kände så här, den här tjejen försöker att få ihop någonting. Så jag springer i kapp henne och tar 50 lapp ur plånboken och säger att här, varsågod. Då kommer hon tillbaka till mig. Och säger hon, 100 kronor.
Mm-hmm, hon vill ha mer.
Ja. Och då, jag blev så där, det kändes inte bra.
Nej, tog du tillbaka dina 50 då?
Nej, men, det var ju liksom, apropå att vara flexibel. Skulle man inte varit det då och bara, då får du inte 50-lappen heller om du nu ska ha en hundring. Duger inte med flutglasen så får du inga kopphett.
Ja, jag förstår vilket dilemma. Jag känner igen dilemmat väldigt väl efter min tid på Bingolotto. När de snurrade på superchanshjulen och vann 250 000 kronor, då kunde de bli lite besvikna. För man kunde vinna 3 miljoner.
Mm.
Alltså man blir inte glad över det man vinner, utan man blir ledsen över det man inte vinner. Snarare. Och det var det hon kände. Hon fick bara en femtning. Hon skulle kunna ha fått en hundring, helt enkelt. Så istället för att bli glad för femtningen. Gio Waldner, han hade blivit väldigt glad över 50-lappen. Men den här kvinnan, hon blev inte glad över 50-lappen. Hon ville ha en hundring. Det kan vara därför som hon också går och samlar burkar.
Och där sydde vi också ihop säcken. Tack för den här gången. Hoppas du har gillat och hört. Och så snart igen, va?
Så snart som möjligt.
Vi har väl planer att det här ska bli en liten sån här återkommande pryl.
Det måste det vara.
Ja, annars är ingen idé.
Nej.
Men det här första är lite sån här sommargrej.
Ja, men mödelsen är spräckt.
Mm. Så hoppas du gillar och hör det, och så hörs vi snart igen då.
Ja.
Hej så länge.